Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
En lördag i oktober så mötte jag upp med viltplockaren Nicky Sjölund. Vi bestämde möten nära hans hem i ett skogsparti i Gömmarens naturreservat där Nicky ofta jobbar. Vi vandrade genom skogen, plockade ihop lite svamp och gjorde upp en eld där Nicky lagade till en lunch.
Vad händer i det när du börjar göra upp en eld?
Men det är ju... Det känns tryggt ändå. Får upp den här värmen. Man kan förbereda sig för att laga mat eller om man ska sova ute. Det finns liksom en mittpunkt för lägret eller den platsen man ska befinna sig på. Det är en väldigt trygghet tycker jag.
Blir det tråkigt då?
Nej, det tycker jag väl inte att det blir riktigt. Det är... Man får se till att det blir... Utmana sig själv och få det att bli roligt helt enkelt.
Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 222 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. På Naturkompaniet kan du även köpa boken Viltplockat som Nicky Sjölund har skrivit och som vi pratar om under intervjun. Vi kommer nu att hoppa in i Acast Studio för att köra den vanliga intervjun. Men vi kommer att återvända till lägerelden i Gömmarens naturreservat. Alla länkar och mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Vad smakar skogen?
Skogen smakar ju väldigt mycket tycker jag. Du kan ju få ut hur många olika smaker som helst från skogen. Bara du tänker till lite hur du ska göra med den. Rent neutralt när man bara plockar råa saker så tycker jag väl att den kan vara ganska lik i smaken. Men alla olika grejer har ju sina olika smakbärare tycker jag. Och det är det som gör skogen så himla häftig att jobba med. Man kan få fram väldigt mycket smak från väldigt lite egentligen. Så det är det jag älskar med att använda skogen som skafferi.
Men om jag säger liksom skog i termer av smaker och mat. Det är ingenting som direkt kommer till... Typ om du skulle sitta på någon slags terapisession här och du skulle blunda och... Det första var, what's the first that comes to mind?
Jo, men alltså det första, det handlar nog helt och hållet på hur man är, eller var och hur och vart och vem man är och vart man är uppvuxen sådär. Men pratar man skog överlag så tror jag smaken av tall är den mest skogliga smaken för mig i alla fall. Bara liksom doften av tall, när man liksom fått kåda på händerna eller... Ta ett tallbar och tugga på. Det är inte speciellt gott rakt av sådär. Men den har en väldigt specifik och speciell smak. Och det är väl skog för mig när det kommer till smak sådär. Man har ju fått göra tallbarste när man var liten. Och den grejen. Och det har jag ju aldrig tyckt var gott. Inte när jag var liten i alla fall. För då drack man ju liksom tallbar och vatten. Men man kan absolut göra gott tallbarste om man vet hur man kan spajsa till det lite.
Hur ska man spajsa till det då?
Ja, men alltså det kan räcka med att bara ha lite bra honung i så blir det 1000 gånger bättre. Få lite söta som bryter av med det här ganska tunga tallsmaken.
Ändra sig smakerna och grundsmakerna väldigt mycket mellan säsongerna?
Alltså själva grunden i allting tycker jag håller sig ganska bra, men visst ändrar sig olika växter i smak under säsongen, det gör det absolut. Från, om man bara tar nässlorna, så har de ju en helt annan smak på vårkanten än vad de har sent på hösten. På våren kan du ju hitta små nässlor som är lite så här lila skimrande, så de nästan kan smaka melon, medans de är mycket örtigare på hösten helt enkelt. Och liksom, de får jobba på och smaksätta. Och det är det som jag också tycker med Sverige, att det är så coolt att vi har de här olika säsongerna som kan förändra på ett bra sätt. Både med vädret och smaker så.
Men smak på växter, är inte det någonting jag fått för mig som, oavsett om man pratar om morot eller tomat eller en ört eller någonting, alltså om det är nästan omöjligt att jämföra någon som är snabbt uppfött i ett typ mer eller mindre ett kliniskt laboratorium som den stora matindustrin ser ut, och någonting som har vuxit långsamt under lång tid och som har ett rotsystem som kanske är 100 år gammalt, och någonting som har liksom fått växa i ett naturligt tempo, och jämföra den smaken med någonting som är snabbt i stort sett prefabbat fram. Har jag en idealisk syn på att du aldrig kan jämföra de två, eller är jag ute och cyklar?
Nej, men då tycker jag att man kan jämföra de smakerna eller inte. Jag tycker det är jättestor skillnad på dem. Och det handlar ju om samarbeten mer eller mindre, att det som växer på sin naturliga plats får ju smaker av omgivningen också. Och när någonting växer där det bör växa eller där den trivs helt enkelt, så får den ultimata smaken tycker jag helt enkelt. Och den går inte att jämföra med någonting som har blivit snabbväxt på 2-3 dagar kanske på samma sätt. Visst, det finns likheter i smaken. Men börjar man liksom stänga ögonen och känna efter ordentligt, då tycker jag absolut att man känner skillnad, helt klart.
Men att jämföra liksom ett vildhallon med ett av de här enorma pingpongbollstora som nästan ser ut som så här godishallon som ligger i en liten plasttask som du plockar i fruktdisken, det är inte riktigt samma. Det är nästan en skymf att kalla bägge två för hallon.
Ja, alltså det är ju, alltså båda två är ju som sagt hallon, och det är ju, vildhallon är ju ett släkte för sig medan hallon är ett släkte för sig, och det finns ju olika varianter på hallon såklart, på samma sätt som det finns blåbär, amerikanska blåbär till exempel, som man ofta tycker att de smakar så lite och importerat och hit och dit, men smakbilden av amerikanska blåbär är ju helt annorlunda mot de som växer vilt i Sverige till exempel. Så det går ju inte att jämföra, även om det är samma art som man odlar fram som växer vilt, så blir det inte samma sak heller. Sen handlar det mycket om andra sinnen också som spelar roll. Tar du ett vildhallon, det sista vildhallonen som växer en solig höstdag, och man har bara allting framför sig som är helt perfekt med morgondimma och soluppgång och sådär, så, ja, men det är ju både syn, smak, alltså det är som när du äter middag någonstans, att det är ju inte bara smaken som spelar in hur bra det är, själva upplevelsen, utan det är ju allting som spelar roll. Och för mig är det ju A och O att äta råvaran ute i naturen, då förhöjer det ju på så många olika sätt, och man kan verkligen se till råvaran, vart kommer den ifrån och hur har den växt och hur ser den ut. Man har stenkoll på den.
Var kommer du ifrån?
Jag är uppvuxen i lilla samhället Åsel uppe i södra Lappland. Jag flyttade ner till Stockholm för 14 år ungefär.
Och det var jobbet och verkligheten, höll på att säga, som tog dig till Stockholm?
Ja, men jag gick gymnasiet, hotell och restaurang i grannkommunen till Åsel, Vilhelmina, fjällkommun. Så en 3-årig utbildning där. Pendlade de 2 första åren 14 mil varje dag till skolan. Sista året så skaffade jag faktiskt en lägenhet i Vilhelmina, och när jag hade gått klart skolan så skulle börja jobba som kock helt enkelt, för det är ju det jag har jobbat med ända sedan skolan tog slut. Så fanns det inte så mycket roliga restauranger helt enkelt i det området. Vad jag kände då i alla fall när jag var 19 eller hur gammal man är nu.
Och så kan man tänka att de som fanns som var, höll en viss nivå, det var inte så lätt att ta sig in där, utan då är det lättare att gå via omvägen till Stockholm och bygga upp erfarenhet för att sen kunna.
Ja men precis, och det kändes bara rätt att jag var lite less på småstadslivet. Jag tog 6 månader i Oslo med en kompis och bodde där. När vi kom tillbaka från Oslo och jag kom tillbaka till Åsele, inget jobb, så kändes Åsele helt plötsligt väldigt litet i jämförelse med Oslo. Så då tänkte jag, vad fasiken, att jag testar på Stockholm och ser vad det kan göra. Och sen har jag bara blivit kvar.
Hade det någon betydelse att Åsele och Oslo nästan låter likadant?
Jag tror inte det faktiskt. det blev bara så, för den kompisen som jag flyttade till Oslo med, vi hade en annan gemensam vän som drev ett företag i Oslo. Det var därför vi flyttade dit, vi fick erbjudande att jobba hos honom då. Så vi nappade på det ganska snabbt, för båda två. Han kom från Nyköping och jag från Åsele. Båda två var lite less på det här samhälls- eller liksom småstadslivet. Mm. Även om Åsele inte räknas som en stad med sina 3 500 invånare i hela kommunen. Men ja, vi ville göra något nytt helt enkelt, kände vi båda två. Så vi nappade direkt på när vi fick erbjudandet.
Men hörru du, Vilhelmina, är det inte där man har en tävling vintertid på att sitta på en is?
Just det, under VVV som det heter, Vilhelmina Winter Weekend. Mm. Just det, det har jag faktiskt aldrig testat. Men jag har,
man ska
sett
sitta på en ispelare typ.
Ja, den som sitter längst på en ispelare vinner.
Det kan man också göra. Ja. Hur länge sitter man om man ska vinna?
Jag vet faktiskt inte, men det är, jag tror det är över ett dygn de sitter.
Ja, men visst är det så, det, liksom, det handlar inte om timmar utan det är liksom.
Ja, jag tror det är ganska träsmak i rumpan efter det där alltså.
Hur skulle du beskriva din barndom i Åsele? Vad var du för typ av barn?
Ja, men min barndom i Åsele skulle jag beskriva som väldigt trevlig ändå. Alltså jag är så glad att jag har vuxit upp i Åsele ändå. Även om det var väldigt tråkigt många gånger då, kände jag i alla fall. Men så här,
det kanske blir i tonåren kan jag tänka mig.
Ja men precis. Väldigt fritt. Det var ju inte så att man bara skulle hålla sig inom staketet hemma på gården, utan vi var ju polarna, vi var ute och fiskade mycket, vi cyklade iväg, vi tog med oss tält och drog iväg till en liten kärn och sov över där och nattfiskade. Och ja, men det var väldigt fritt på det sättet. Vi var ute och paddlade kanot och kajak väldigt mycket och hängde med farsan och jagade och liksom, det var väldigt fritt helt enkelt på ett bra sätt. Det var kanske inte det här som man säger nu med fri uppfostran på det sättet, utan liksom bara man satt ju inte inne på samma sätt då. Även om när jag började bli lite äldre mot gymnasietiden och liksom 8-9 i grundskolan, att man började få hem-PC som man sa liksom. Visst, då fastnade man ju mer och mer för det, och det var ju skitkul, men det var ju fortfarande modem, så det var ju inte att man var uppkopplad på samma sätt. Nej. Och ingen smartphone och så man var ju ute väldigt mycket.
Och det känns ju som nästan, eller om jag skulle gissa så, det där du beskrev att ni var liksom ute och ni cyklade runt och tältade ut och fiskade och så här, det är ju verkligen hardcore friluftsliv, men det var inte så att ni tänkte på det då, utan det var bara, ni gjorde ju bara det, det var ju bara lustdrivet och alltså en helt naturlig del av vardagen. Det var liksom inte så att nu ska vi ut och vandra eller fiska, utan det var bara
annan. Nej, men det var, vi skulle dra fiska helt enkelt. Kanske dra efter skolan eller någon helg. Då tog man bara cykeln, eller det kunde vara vad som helst. Det kunde ju vara att man skulle dra åka skidor, slalom eller längdfärdsskidor. Liksom allting i lilla Åsele, det fanns ju väldigt nära ändå. Mm. Man kunde ju ta cykeln och göra vad som helst. På ett väldigt enkelt sätt, som jag känner att sen jag flyttade till Stockholm, så visst, det är väldigt enkelt att göra de här, men på något sätt har jag känt att det är mycket svårare att göra allt det här ändå. Även om allting går att göra, du kan du kan fiska, du kan åka skidor både utför och längd, och liksom allting finns ju här också. Det finns massor av skog och sådär, men det känns som att det är ett större projekt.
Jo.
Och det är säkert många som tycker det, för jag menar, det är ju många som flyttar från mindre orter till Stockholm och har vana av att ha nära till naturen. Och därför tror jag att många som flyttar till stan känner att det blir ett så pass större projekt, så att man liksom kanske håller sig in i stan istället. Även om allt det där går att göra, och liksom det gäller bara att ta sig tiden
till. Ja, men sen så tänker jag också att det blir som man färgas väldigt mycket av sitt umgänge också. Att flyttar man till Stockholm så är det lättare att man hamnar i ett sammanhang med kollegor eller vänner eller studiekompisar eller whatever, som att det är mer urbant, så att säga.
Mm, ja, men så är det ju helt klart. Men ja, som sagt, jag tycker ju att det här med det här liksom friluftslivet som man ändå hade som barn, som man kanske inte var medveten om att man hade på ett sätt som räknas som friluftsliv idag. Men det har ju liksom format en ganska mycket, speciellt sedan jag flyttade ner hit. Och i början när jag flyttade ner hit och jobbade på restaurang, då var det ju som många andra. Då tyckte jag att det var as härligt att hänga in i stan och gå ut på klubbar och ha det kul, och var nästan aldrig ute i naturen. Utan det är någonting som har kommit på senare år faktiskt.
Vad ville du bli när du var liten?
Hade säkert hur många olika drömmar som helst. Men det som det vägde mest på var att jag ville flytta till Umeå och plugga media. Men så blev det aldrig, utan det blev Vilhelmina och kockutbildning istället.
Men det var mer av liksom slumpen dröm som gjorde att du hamnade på hotell och restaurangerna?
Ja, jag hade inte så mycket val. Jag var inte så här övertaggad i skolan, så det handlade om betyg helt enkelt. Så det är helt enkelt en slump. Ja, nej, men och det jag gör idag, det är ju egentligen slumpen också, eftersom jag jobbar som kock. Och det är ju ganska många steg, fast det är väldigt nära till det jag gör idag, eftersom det handlar ju väldigt mycket om smaker och det, och jag lagar ju mat fortfarande utomhus och även inomhus också, men på mina villkor och även ja, naturens villkor.
Jag tänkte höra om din, du var mycket med din morbror också när du var liten.
Ja.
Och han, det känns som han var en så här, han hade
ja, men han var
en inspirationskälla
liksom. Ja, men precis.
Han hade varit i Alaska och grejer, eller?
Ja, han var mycket i Kanada och paddlade kanot och sådär. Han är uppvuxen, var 15 mil mellan oss. Han bodde i Örnsköldsvik eller utanför där. Alltid haft draghundar under min uppväxt. Så jag brukade åka dit ganska ofta på lov eller ibland på helgerna. Ta bussen och åka dit och hänga. Så vi var ju asgött på vintern att kunna åka dit och köra hundspann och sådär. Och ja, men väldigt coolt ändå, för liksom han är en sån här som han gör det mesta själv. Han är väldigt duktig på bygga. Bygger egna timmerstugor. Gör egna plankor av veden som de fäller på vintern och drar fram. Och liksom, ja, men väldigt mycket det här, det som är väldigt populärt nu också, det här att bli självförsörjande. Odlar eget. Har egna bin, bor ute i skogen och ja, men som du sa där, var du utomlands mycket på så sätt och göra ja, men väldigt äventyrliga grejer som jag tyckte var sjukt häftigt.
Vad spännande, för det, just det här som du pratar om kommer vi att återkomma till, kanske inte då i form av din morbror utan bara som fenomen. Men det känns lite grann som han och kanske våra föräldrars generation är, jag kan ofta tänka på att det är på något sätt den sista generation som kunde göra någonting liksom, som de byggde hus liksom sådär. Och det kändes som de bara kunde det. Det var en kunskap som
medfött. Någonstans,
ja, men det var lite medfött liksom. Och det känns som någonstans på 70-80-talet så hade det där bara försvunnit och nu är det bara fucking appar liksom. Och vi, min generation och din generation och liksom så här, känns överlag ganska tafatt liksom, att man är van att allting ska komma färdigserverat och sen så ifall det handlar om mat, odling, bygga hus, bilar eller laga bilar eller vad som, men så är det, någonting har gått förlorat. Och sen så den här tomheten som, så det tomrummet som det har skapat har lett till då den här trenden med att sitta hemma i lägenheten och tälja skedar eller biodling eller stoppa korv eller brygga eget öl eller surdegsbröd eller allting det här är liksom tecken på, ja, kolla, nu hamnade jag i den här slutklämmen på intervjun redan nu, men det har lett till det.
Ja, ja, men det har det ju, och göra saker själv som du säger liksom har ju försvunnit borta många år. Men det har ju börjat komma tillbaks ganska ordentligt på, ja, men vad ska man säga, senaste 10 åren.
Ja.
Som du säger, liksom allt från det här med att göra eget surdegsbröd, och det var ju jättepopulärt ett tag, men liksom man kunde lägga in sin surdeg på surdegshotell till och med. Men brygga öl, och men allt som handlar om att man gör saker själv, syr, stickar och allt det där, det är ju så här gamla saker.
Ja.
Man brukar ju tala om att saker går med, liksom, i cykler. Precis. Om och om igen. Så här. Och det här är väl verkligen en sån grej som hantverk helt enkelt.
Jag tänkte på det, var väl bara någon vecka sedan du la upp någonting på Instagram, något så här näversmycke.
Just det.
Som typ din morfar eller fars.
Nej, min morfar.
Din morfar som hade. Ja. Det är så här fantastiskt hantverk liksom.
Ja.
Och jag antar att det var någonting, jag vet inte om han kanske, om han jobbade med sådant eller ifall det var bara någonting han... Det var säkert någonting som han har kunnat sedan barnsben liksom.
Ja.
Som...
ja, nej, men han jobbade ju inte med det, utan han var väl skogshuggare. Bodde i en liten by utanför Åsele. Och på vintrarna på den tiden, det fanns väl inte så mycket att göra. Så man fick väl se till att samla ihop saker som man hade saker att göra under de mörka perioderna här i Sverige. Och framförallt uppe i Lappland. Det är jäkligt häftigt, och speciellt en sån där grej som rotslöjd. Jag tänker på min morfar, han dog ju 93, så jag var inte så gammal när han gick bort. Men vi hängde ju väldigt mycket och fiskade och såna grejer. Men han, när man ser såna här smycken i efterhand, jag hade inte så koll på att han höll på med sånt när jag var liten. Utan det är något som har kommit upp efteråt. Men min morfar, han var ju en väldigt stor gubbe, liksom stora händer och liksom sådär. Så det känns ju väldigt häftigt att man har gjort en väldigt liten sak som en hårnål till exempel av rötter, björkrot. Väldigt så här pillerarbete och sådär. Men ja, det är jäkligt häftigt alltså. Och jag menar sådana grejer, näveslöjd och rotslöjd, det är ju saker också som är på uppgång igen.
Jag tänkte säga, det blir kanske det nästa surdeg.
Ja, nej, men jag vet, jag såg här om...
Nytorget sitter de och gör så här näver...
Ja, men jag tror det har kommit en bok ganska nyligen om just näverslöjd. Men det är häftigt. Och på tal om det så fick jag en väldigt fin näverkont, som det heter, av min morbror sist jag var hos honom. Han har inte gjort den själv, men han hade fått den av någon god vän. Den var väl gjord på 70-talet, men var ju i nyskick sådär och... Nej, den ska jag testa att använda.
En sån ryggsäck?
Ja, precis. En sån riktig så här, näverrygga.
Vad häftigt.
Ja.
Nej, men, och det är så här, det är klart att man kan, så här, som jag nyss gjorde, ironisera över att det kommer sitta folk runt Nytorget på Söder och hålla på med näverslöjd. Men samtidigt så är det är viktigt att, för det är ju ett bevarande liksom, av en viktig tradition och liksom ett viktigt hantverk och ett viktigt förhållningssätt till livet egentligen, om man ska hårdra det. Det här med att kunna skapa själv med egna händer, det är väl en del av det som gör oss människor.
Ja, det är ju det, men det blir väl mycket så här lite hipsterstämpel över det hela också. Men ja, nej, men det är ju ändå så här klassiska grejer egentligen, som egentligen inte är någon konstigheter med, som har gjorts i alla år, och ja, det är ju bara saker som har försvunnit, och varför det egentligen skulle bli någon så här cool grej, det är egentligen ganska töntigt. Men så är det ju, och det får ju inte vi bestämma om det ska vara eller inte.
Har du några tidiga minnen av att koppla ihop natur med mat?
Ja, fast absolut inte på så sätt som jag gör idag, utan mat i naturen. För mig när jag var liten, det kanske var att man grillade korv.
Sirapsflaska med saft.
Ja, Ja, inte riktigt. Men ja, nej, men det var alltså, mina föräldrar har ju inte varit några speciella gourmander liksom, och så här, med matlagning och eller med växter eller svampplockning på det sättet. Så det har ju inte kommit via dem ändå, att vi har det vi gjorde, alltså vi kunde ju vara ute och plocka bär och sånt som sagt. Men inga så här märkvärdiga grejer, utan det var lite så här som alla gjorde på byn.
Mm.
Man kunde åka ut tillsammans och plocka lite grejer. Men inget speciellt sådär som jag kände att det här kommer jag ha med mig. Det enda minnet jag har från med växter så där, det var att någon gång när jag var liten så önskade jag mig faktiskt en flora av min mormor. Som jag fick också. Som jag tittade väldigt mycket i. Men det var väl en allmän flora så där, och den har jag kvar än idag.
Mm.
Så det är lite häftigt. Så någonstans fanns väl växtintresset eller intresset för naturen överlag där inne. Långt, även om man kanske inte tänkte på det på det sättet. Men jag menar, är man uppvuxen i naturen så det är ju som med allt annat. Man blir ju väldigt hemmablind och tänker inte på det på det sättet.
Man ser inte skogen för alla träd.
Nej, precis. Säga.
Men hade du efter hotell- och restaurangåren då på gymnasiet, var det där du började på något sätt? För jag kan tänka mig många kockars karriär. Jag pratade med Billy White om det tidigare i veckan. Just att om man har något ögonblick där man liksom, eller en period kanske, där man börjar på något sätt att avkoda maten. På så vis att när du sitter och, när man börjar förstå matlagningen, eller vad man ska säga. Att ja, men om jag behandlar den här råvaran på det här sättet, så aha, då händer det här. Och det leder till de här smakerna. Och att man kan liksom hålla på med lite reverse engineering så att säga. När du äter en maträtt som du tycker är god. Och att du börjar tänka, aha, det är kanske därför jag tycker att den är god. För att det där är lite knaprigt och det där är lite sött. Och... eller ja, det är kanske sånt ni lär er i skolan. Fast man kanske inte är så mottaglig som gymnasieungdom liksom.
Nej, alltså det där är nog ingenting man får lära sig. Alltså kanske... kanske man får lära sig, men kanske ingenting som du säger man snappar upp. Men det kommer ju med erfarenhet det där. Absolut.
Och passion och intresse.
Ja, ja men visst. Alltså, ska man bli en duktig kock så måste man ju, som med mycket annat, nörda ner sig.
Mm.
Det går ju inte bara att bara köra på. Man måste ju verkligen brinna för yrket om man ska kunna utveckla sig på ett bra sätt. Visst, man kan stå på ett och samma ställe och servera schnitzel i 40 år, men man kanske inte utvecklar sig på så mycket grejer då. Man blir förmodligen riktigt vass på schnitzel, förhoppningsvis.
Mm.
Det är inte säkert det heller. Det beror på hur mycket man brinner för det och hur mycket man vill utveckla sig. Men det handlar verkligen mycket om vad man själv tänker och tycker. Man måste verkligen utveckla sig själv. Många arbetsplatser kan vara bra på så sätt att man jobbar med duktigt folk som man snappar upp en och annan sak, och vart man än jobbar så lär man sig nya grejer. Och därför tycker jag det är ganska viktigt som kock att kanske inte fastna på samma ställe allt för länge. Utan att man får röra på sig lite, så man kan uppdatera sig och känna av saker och våga testa saker.
Men när började du liksom fatta att du hade någon slags talang för det här?
Eller med matlagning?
Ja. Eller att du,
det har jag väl inte fattat än kanske.
Eller åtminstone att du hade den här lågan någonstans som brinner.
Ja, nej men alltså, jag slutade ju jobba som kock för drygt 3 år sedan.
Ja. Jo, men innan det. Alltså,
ja.
För du hamnade ändå och du jobbade med Niklas Ekstedt och så vidare. Som ändå är en kändiskock.
Mm.
Och kändiskock av en anledning, för att den är väldigt duktig och passionerad. Och jag menar, hade du aldrig haft intresset och ambitionen att hamna och jobba hos honom, då skulle du kanske stått och vänt schnitzel istället då.
Mm. Även om det är jäkligt gott så ville jag väl utveckla mig innerst inne.
Ja.
Absolut. Och det var väl för att man sökte, alltså det här sökandet som jag fortfarande jobbar idag med. Man vill lära sig något nytt. det är själva jakten som är rolig, tycker jag. Speciellt när det kommer till växter och ätbart från naturen, svamp och allt. Det är inte själva plockandet jag tycker är kul, utan det är ju själva jakten på att hitta de här grejerna som jag tycker är roliga. Och sen har det väl övergått till att jag tycker att det är förbaskat roligt att lära ut det jag kan, eller tror jag kan i alla fall. Men det är väl en, ja, det är ju länge sedan nu ändå, att det var 7-8 år sedan jag började jobba med Niklas till exempel. Och ja, men där hände det väl ganska mycket, tror jag, inom mig. För att vi hade en kökschef där som hette Gustav, som hade, ja, men han var duktig på svamp, duktig på växter, lite sådär. Så vi använde just lite av de grejerna på restaurangen. I början var man ju helt nollad. Det kunde ju vara så att vi skulle ut och plocka brännässlor, och så kom man tillbaka och så trodde man att man hade plockat en hel påse med brännässlor, och visade sig att det var plister istället, en förväxlings. Och det tänker man ju inte, att brännässlor känner väl alla igen. Men det började väl så att man, det kom in mer och mer, och jag upptäckte lite vad de här vilda grejerna kunde tillföra i maten, som vilken råvara som helst egentligen. Bara att det var ju sjukt coolt att
det var vilt,
att, att, det, att man bara kunde gå ut och hämta det. Så där började ganska mycket, och min egna utveckling inom själva området och intresset kom väl för en 7-8 år sedan. Så jag har inte hållit på allt för länge egentligen, bara att jag har hållit på väldigt intensivt och haft en ganska bra kurva på inlärningen. Jag har stått ganska spikrakt uppåt, eftersom jag har haft så pass stort intresse och verkligen satsat på det och gått in för det till 100%. Och då när man nördar ner sig i någonting och är väldigt intresserad, då kan man ju lära sig väldigt mycket väldigt snabbt också. Så för 3 år sedan så slutade jag ju att jobba som kock. Inte bara för att jag ville satsa på det här med ätbart för naturen, utan det handlade om många andra grejer, familjegrejer, att vill ha mer tid till mina barn. Jag jobbar som kock, är oftast ganska tidskrävande. Det är mycket kvällar, det är mycket helger, och kanske inte ultimata arbetstiderna när det kommer till att ha småbarn. Och då visste jag ju att det fanns en efterfrågan på det här med ätbart från naturen, eftersom det här med nynordiska matlagningen med Noma i Köpenhamn och Mattias Dahlgren och Axen och Ekstedt, att de använde ju de här grejerna, och det var ju sjukt populärt. Så då startade mitt företag helt enkelt och började det här med att plocka ätbart, för jag visste ju att det fanns ingen tid, kockarna hade ju ingen tid att gå ut. Det var ju ingen krögare som ville betala en kock för att inte stå i köket.
Gå runt med gummistövlar.
Nej, men precis. Så det var ju så det började, att jag började plocka och sälja till restauranger helt enkelt. För jag hade en bra väg in, eftersom restaurangscenen är ju ganska liten ändå. Alla känner ju någon på något ställe, och man hade alltid någon väg in och kunna jobba sådär. Och sen har ju det utvecklats då till det jag gör idag, och det är ju inte lika mycket plocka och sälja, utan det är mer att jag utbildar, kör event, egna grejer. Allt från utomhusmatlagning, som jag tycker är asgött, till att jag föreläser om ätbart från naturen och håller kurser och guidade turer.
Dels men det börjar ta över mer, så att säga. Det är mer det du lägger tid på än att jobba åt restauranger, eller?
Ja, men jag tycker det. Även om båda två är väldigt roligt, så tycker jag väl ändå att det här med att lära ut det, även om jag gjorde det på ett sätt genom att plocka och leverera till restaurangen, för då lärde jag ju kockarna det här nya. Så det var ju ofta jag kom med saker till restaurangerna som de inte hade någon aning om. De kanske hade beställt en viss grej som inte fanns, eftersom jag kan ju aldrig garantera att det ska finnas grejer, eftersom det är ju inte jag som odlar det, eller, utan det är ju naturen som får välja och vraka själva som finns. Men då kan jag kanske plocka något annat som har liknande egenskaper, eller jag tänker så här att det här borde passa till det de gör. och att de får experimentera fram med det. Så där är det mycket ge och ta också, och skapa relationer på så sätt att de står i restaurangköken och kan förädla de grejerna jag plockar, och jag kan få tillbaka liksom kunskap från det hållet också, och jag kommer med tips vad jag tror de kan använda sakerna till. Så det är kul på det sättet också. Men det här med att plocka och leverera i Stockholm framförallt är ju oerhört tidskrävande. Bara leveransdag liksom två gånger i veckan, så tar det ju verkligen två dagar, fulla dagar, och bara leverera. Och få sitta i köer och liksom hela den biten. Och det tappar ganska mycket charmen, tycker jag.
Tillbaka till lägerelden i Gömmarens naturreservat, där vi nu ätit upp vår kantarelltoast och nu dricker kaffe.
Vad är det vi har... Vad har vi ätit?
Ja, men vi var ju plockade lite trattkantareller som jag stekte på i smör här och bara saltat upp dem lite lätt, och sen så karamelliserade de lite med en rökt björksirap som en kille från Järpenbyn som kallas Ankmannen har gjort, som är sjukt god, som är mera som en barbecue-sås nästan än en söt sirap sådär. La det på ett bröd som vi stekte på med lite av det här fettet som blev från kantarellstekningen. Rev över lite parmesan och så toppade vi med lite våtar som vi plockade på vägen här också.
Som jag kallade för nate.
Ja, men exakt. Och det är ett namn som är väldigt vidakänt runt om i Sverige också. Dialektalt. En synonym på våtar helt enkelt. Som funkar lika bra att säga det också faktiskt.
Sköljde ner det hela med en kokkaffe, höll jag på att säga. Nu alla som lyssnar och kanske lyssnar innan lunch. Nu känner ni antagligen hur det suger i magtrakten. Otroligt gott var det. När du går runt i skogen så här och söker, var tar tankarna vägen då? Är du liksom extremt närvarande i stunden, eller hamnar du i någon slags annat läge?
Ja, men jag kan nog säga att jag är extremt närvarande och tycker att det är det perfekta sättet om man haft en stressig dag på annat håll, varit inne i stan och gjort massa ärenden och så, bara för att slappna av och komma ut i skogen och plocka saker helt enkelt, antingen svamp eller växter eller bara gå. Men just det här med att plocka någonting och ha det här sökandet i sig, att man ska hitta saker, så måste man koncentrera sig så sjukt mycket så allt annat bara släpper, och det är just det som finns i nuet och allt annat försvinner bara.
När man är ute så mycket som du är och plockar och söker, blir det liksom, måste du aktivt switcha mellan att bara vara i skogen och röra dig eller att gå i skogen och söka? Är det en medveten omställning, eller flyter du problemfritt och friktionsfritt mellan de två lägena? Eller är det inte två lägen för dig? Klarar du med allting på en gång?
Ja, men jag försöker ibland när jag inte jobbar och man är ute i skogen att släppa lite på det här att man ska svacka omkring med blicken överallt, men det är ganska svårt, för det finns ju alltid så otroligt mycket att titta på och saker som är ätbart, så det är lite jobbigt att man behöver gå. Framförallt är det väl jobbigt för de som hänger med, kanske barnen.
Ja. Som att ut och gå med en hund.
Ja, att man stannar upp överallt. Ja, exakt, som att gå med en hund som behöver kissa överallt. Nej, men det, jag tycker absolut att det går att släppa lite, men jag menar, har man det som intresse så tycker jag inte att det är någon nackdel att man går och kollar efter det heller. För det är ju på det sättet man lever helt enkelt.
Det här är en ganska bred fråga, men när du strävar genom ett natur- och skogslandskap som vi har gjort idag, liksom, så, men nu är det, har det väl varit mest barrträd i och för sig, men ändå ganska hyfsat varierad undervegetation och så vidare. Hur mycket av det du ser är känt för dig? Liksom? Jag tänker om en lekman strövar genom skogen, så kanske de kan identifiera 2-3 trädsorter. Kanske någon mossa eller lav, och kanske någon blomma. Liksom. Men det är fortfarande bara väldigt lite av det man ser som de faktiskt kan
sätta ett namn på, veta vad det är och sätta i ett sammanhang. När du rör dig genom den här skogen, är det liksom som att förstår du vad jag menar? Ser du allting? Du känner igen allting? Du kan sätta namn på allting?
Ja, men rör man sig i skogar som man rör sig ofta, då lär man sig ju vad som växer i just den naturtypen och den typen av biotop. Och då kan man ju känna igen det mesta. Eller det mesta är väl svårt att säga, men väldigt mycket av sakerna. Men sen finns det ju så mycket otroligt smått och även stort som man absolut inte har någon aning om vad det är. Men det gäller att filtrera det där helt enkelt. Att man hittar ju alltid nya saker när man går ut i skogen. Det kommer man inte undan. Och det är ju det som gör att det blir så sjukt roligt, att allting har man inte koll på. Så är det bara. Och det kommer man ingen, inte jag och inte någon, någonsin ha koll på. Det finns nya saker överallt.
Och sen så kanske det också blir någonting som jag hörde för många år sedan, och som jag vet att jag har nämnt i någon tidigare intervju för länge sedan. Det här att man till en början så är man i ett stadie av omedveten okunskap. Du vet inte ens att du inte vet någonting. Och sen så börjar man lära sig, och då hamnar du i en nivå där du har en medveten okunskap. Att shit, jag kan verkligen ingenting av det här jag har omkring mig. Och sen så när du har pluggat ett tag så hamnar du i en medveten kunskap. Nu vet jag att jag kan det här. Och the master level, så att säga, är omedveten kunskap. När man liksom, du bara anammar det. Du är det, du andas det på något vis.
Mm. Det är ganska svårt att säga, för alltså jag upplever så att ju mer man lär sig om någonting, eller mer man kan om saker, desto svårare blir det nästan. Alltså om man kollar på svamp till exempel, som är i säsong nu, så ju mer man pluggar på olika saker, på kännetecken och karaktärer och sådär, desto mer så hittar man liksom ännu mindre mikrokaraktärer och sådana grejer som man kanske aldrig har sett innan, men via sin kunskap kanske har förstått att man kan gå efter och lära sig för att se. Så något som man kanske har trott många gånger har varit en viss typ av art eller så. När man börjar gå ner på en djupare nivå och kolla, så kanske man inser till slut att det kanske är en hybrid av någonting, eller kanske en helt ny art av någonting också.
Ja, men som vi pratade om, eller som du sa, det här med trattkantarellerna nu till exempel, att man kanske nu börjar prata om att det kanske är två olika typer av trattkantareller, en som är lite flikig i hatten och en som är mer rund och jämn i hatten.
Ja, eller precis, mer krus i skivorna och en som var rakare i skivorna, precis. Medan man kanske tänker, när man bara går och plockar dem, att det kanske bara är vädret som har gjort det, eller att den har växt mot mossan på ett speciellt sätt. Men och det är ju så med naturen, den är ju så pass outforskande, även fast man inte tror det, att det är liksom, det finns så otroligt mycket som man inte har koll på.
Det är väl kanske en av anledningarna till att det är väldigt avkopplande att vara här.
Ja, men precis. Man har inte stenkoll. Man får flyta med helt enkelt bara. Och, ja, man tror att man har koll, men egentligen har man ingen koll alls.
Apropå att flyta med, det är en sak som jag har tänkt nu på under den här hösten, eftersom vi nyligen flyttade ut på Värmdö och bor väldigt nära skogar igen. Så att jag återigen får bo som jag växte upp lite grann. Så att när jag varit väldigt mycket ute själv och strävat runt och plockat och sådär. Och när man går just rör sig själv i skogen, så då dels att man kanske hamnar i ett annan sinnesstämning, men även att du inte ger ifrån dig så mycket ljud. Så vad är det mest oväntade du har snubblat in i när du har liksom lite grann gått i din egen värld och helt plötsligt så tittar du upp och så ser du att du står framför en älg eller ett hus eller en väg eller en annan människa eller någonting sånt. Har du någon sån story?
Ja, men det var väl för några veckor sedan när jag var helt nere i någon mossa och fotade av någonting och filmade och spelade in någonting, så hade hörlurar på mig allting och med brusreducering och allting. Jag var helt i min egna värld. Och när jag ställer mig upp och vänder mig om, så står det en gubbe helt framför mig och stirrar på mig och sådär. Och det var lite sådär, wow. Men det var lite kul, för han kände igen mig också från ett tidningsklipp han hade läst. Så vi fick en ganska härlig pratstund där. Men det var lite otippat och när man var så djupt inne i sin egna värld och bara ställa sig upp och möta två andra ögon som stirrar rakt in i sina egna ögon.
Men alltså, ursäkta, brukar du gå runt och lyssna på, typ, du har lurat på den här ute så här, eller?
Nej, men ibland så brukar jag spela in med lurar på för det blir bättre ljud. Men ibland kan jag även gå runt och
lyssna på husky.
Ja, precis. Nej, men det är faktiskt inte alltid jag bara strövar omkring och lyssnar på den härliga naturen, utan ibland så kan det bli så att man sitter går runt och lyssnar på någon podcast, eller ja, men att man lyssnar på lite musik istället för att få lite omväxling.
Ja, och det är i och för sig, det är ju, om tänker man ett varv till så är det inte så konstigt, eftersom vi befinner oss lite grann i slitet uttryck, men vi är ju lite grann i ditt kontor just nu. Liksom. Det är ju en arbetsplats för dig på ett annat sätt, så då är det kanske inte så konstigt att du inte hela tiden går runt som i någon slags rosa skimrande film, så att säga. Mm.
Nej, men det blir ju så. Alltså,
allt blir ett jobb till slut.
Ja, alltså varje dag jag är ute och jobbar i skogen så har jag ju inte med mig kaffepannan och gör upp eld. Och,
va?
Ja, det är varannan dag så brukar jag hålla det till. Nej, men många gånger kan man ju tänka sig det, att ja, men man kommer ut i naturen och liksom, många säger så här, ja, men du har ju drömjobbet, och liksom, ja, på många sätt så har jag ju ett drömjobb. Jag har ju skapat det här jobbet av ett intresse som jag har och trivs med att vara här ute, men det är ju fortfarande ett jobb och saker ska göras.
Men kan du ibland känna att du är rädd för att det fina och det fria och intresset och passionen, att det liksom lite grann försvinner i måsten och leveransdatum, och att du inte har plockat tillräckligt stora volymer och så vidare?
Ja, någon gång har det väl kanske känts så när det har varit riktigt mycket, men jag har försökt att jobba bort det på lite olika sätt och kunna strukturera upp det på andra sätt som gör att jag slipper att få det på det sättet, helt enkelt. Eftersom jag har ju valt att göra det här på grund av att jag vill slippa stress och liksom ha ett helt enkelt friare arbetssätt och göra det jag brinner för.
Underbart, för att man ska få lite grepp under säsong, så att säga, under liksom vanliga arbetsperioder, liksom hur ofta är du ute så här och jobbar och plockar, inte koka kaffe utan jobbar?
En vanlig dag så brukar det se ut att jag åker och lämnar ungarna. Vid 9 var det förut, men nu har min äldsta dotter börjat skolan här, så nu börjar hon ju vid 8 på morgonen. Så då lämnar vi vid 8 på morgonen, och efter det så brukar jag åka hem och ta en kopp kaffe så jag har det klart. Sen åker jag ut i skogen, och beroende på om jag enbart ska plocka eller om jag har guidning eller så. Men ska jag plocka bara så är jag ute hela dagen. Kommer hem just innan jag ska åka och hämta barnen igen från skolan. Åks förbi en sväng på lagret, lastat av det jag har plockat inför nästa dag då, som förmodligen är leveransdag då. Men så, ja, ganska liknande dagar fast i olika typer av miljöer beroende på vad som ska plockas, helt enkelt. Så det blir ju några timmar om dagen.
Men det kanske måste också ha en... Det är... Man, alltså rutinen är inte alltid av ondo, så att säga, utan det kanske är liksom ett måste att man liksom har vissa standardiserade arbetssätt och sådär.
Ja, men det tycker jag funkar rätt bra. Och sen så handlar det mycket om vad det är för väder också. Jag menar, det kan ju spöregna och vara 2+ ute, då kanske det inte alltid är så roligt att vara ute, men vissa saker kanske har sin bästa tid just då och kanske trivs när det är lite regnigt och funkar bra att plocka när det är lite regnigt. Medan andra saker kanske inte alls är så bra att plocka när det är blött. Så man får väga lite det också beroende på hur vädret är, helt enkelt, om man anpassar sig efter naturen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vi fortsätter samtalet i Acast-studio.
Jag är lite nyfiken också på den här omställningen, för att om man ska tänka arketypen för, eller vad fördomen säger om att jobba i ett restaurangkök, så är det extremt högt tempo, stundtals kanske lite så här hård jargong och liksom så här, det är verkligen, det finns inte jättemycket utrymme för misstag och så, och man jobbar, åtminstone om man jobbar på de bästa krogarna så att säga, och det är väldigt, ja men det är väldigt, det är snabbt och ganska rufft, mot liksom den arbetsmiljön som du bytte till, att gå runt i skogen och plocka örter och svamp och ätbart. Mm. Liksom. Det är en väldigt olika skillnad på kontoren. Så att säga.
Mm.
Sen så kanske pressen ter sig annorlunda, eftersom som du säger, då har du också en jäkla press på det, att okej, nu har du 2 dagar på dig och knata runt och samla ihop x antal kilon eller hekton av det här nu som du har på något sätt lovat.
Ja, men exakt. Alltså det handlar ju helt och hållet om vad man gör det till själv. Vill man springa runt som en galning i skogen och bara köra på, så går det ju att göra. Vill man stanna, gör upp en eld och koka lite kaffe, så går det att göra oftast. Det handlar ju helt om planering och hur man vill få dagarna att funka helt enkelt. Oftast så sätter jag mig inte och gör upp en eld och kokar kaffe, tyvärr, även om det hade varit gött. Men det är ju jättestor skillnad. Det är ju inte alls den här stressen på, som det är i ett restaurangkök. Och det kan jag känna många gånger när jag levererar, för då är jag ju inne i köken. Mm. Man kanske ibland kommer, det har dragit ut på tiden vissa grejer, så man kommer nästan innan restaurangen ska öppna och man kommer in i det här liksom,
de bara river paketen,
tempot. Mm. Som man själv känner igen så väl, men även känner att man är väldigt glad att slippa, för man kommer nästan in i det själv, även om man inte har någonting med det där att göra egentligen. Så ligger det alltid i bakhuvudet, det här med att det ska vara väldigt många bollar igång samtidigt, det är tempo, det är liksom, ja men det är ganska hårt så, men det var väl en av anledningarna också till att jag ville starta eget och inte inom restaurang, för att slippa det där. För man mår ganska mycket bättre i kroppen av att inte vara stressad. Det finns ju stress på så många olika sätt, absolut. Och det handlar ju om vart man bor också. Man kan ju känna stress över saker när man bor i en liten byhåla också. Men en helt annan stress när man bor i storstan. Ett bra exempel på det är ju till exempel i början när jag flyttade ner till Stockholm och kom in i det här stressiga livet med att liksom springa i rulltrappor och hålla sig på höger sida och hela den biten. Och så när man åkte upp till sina föräldrar uppe i Åsele då var man ju helt stressad.
Sitter man och trummar med fingrarna?
Ja, men det hände ju ingenting. Medan när min mamma till exempel kommer ner och hälsar på här, blir hon helt stressad på ett annat sätt. Mm. Allting går ju så snabbt. Och liksom, ja, men så det finns så mycket olika typer av stress som bara är inbyggt, som man kanske inte alltid tänker på. Och det är den jag försöker släppa. Men visst, som du säger, det finns väl alltid stress. Jag menar, jag driver ju ett företag och saker ska ju göras. Så det måste ju liksom finnas någon typ av också.
Om jag ska tala ur egen erfarenhet, eftersom jag också är egenföretagare, så man kan ju avväpna en ganska stor del av den stressen om du lyckas få in en långsiktighet i verksamheten. Att du vet att ja, men det här, exempelvis då när du jobbar mot restauranger, där vet att ja, men det har du även hela nästa år, så du vet att du kommer alltid ha det.
Mm.
Eller någon bok eller undervisning och så vidare. Liksom.
Mm. Jo, men det är det som är viktigt också, tycker jag. Och det är därför det är så viktigt att leverera en bra produkt, vare sig det gäller någonting jag har plockat till en restaurang eller till att göra vissa typer av event. Att man alltid levererar en bra produkt eller så bra det bara går. Så man kan bygga det här relationstänket att man kanske inte bara slarvar bort en guidad tur på det sättet utan verkligen ge alltihopa liksom för att ja, man få folk att verkligen förstå det man tänker och hur man vill jobba och liksom få det och kunna bygga på framtida grejer. Att man kanske har event som man gör och kan planera in dem flera år i rad till exempel. Och på samma sätt som att en restaurang kanske alltid vill ha nässlor de första snöfria veckorna och så vidare. Nej, men så långsiktighet tycker jag absolut är riktigt viktigt. Och skapa de här relationerna som behövs. Och jag tycker fler och fler borde börja jobba relationsmässigt för att det är så pass viktigt att man använder sig av, liksom, man kan inte göra allting själv utan att man ser till att man använder de resurser som finns och försöker bygga kontakter och bra relationer där.
Apropå kontakter och relationer, hur vanligt är ditt jobb det här med, ja det är ju fler som så att säga skriver böcker och undervisar och har guidade turer och så vidare, men det här med att leverera till restauranger. Både i Sverige, alltså Stockholm-Sverige, men även rent internationellt.
Ja, men det har väl blivit vanligare, men det är ju fortfarande inte så här överdrivet vanligt kan jag inte påstå. Jag känner mig väl hyfsat ensam på att jobba heltid med det i alla fall, eller har gjort. Vad jag vet, i alla fall i Stockholmsområdet och i Sverige sådär. Men sen, jag menar, sen känner man ju inte alla heller. Men sen finns, jag vet ju, det finns ju många som kanske extra knäcker lite, drar ut och plockar lite ramslök, säljer eller vad som helst sådana grejer. Men just heltid så är det väl inte så stort i Sverige i alla fall. Utomlands finns det väl lite mera, USA vet jag. Sydamerika finns det några också sådär. En gubbe nere i Skåne vet jag som var väldigt tidig med det här, som heter Roland Rittman. Han har hållit på väldigt mycket med just ätbart från naturen. Och han var väl bland de första att leverera till Noma till exempel. Och fick upp det här med just ätbart i restauranger ganska mycket. Men han är ju 70 plus idag. Så jag menar, ja.
Apropå så här, ätbart i naturen och sådär. Det pratade vi lite grann om när vi var ute på vår lilla fikatur så att säga. Men det här med man får kanske när man tittar på ditt flöde och boken Viltplockat och sådär, så det är inte mycket kött och blod med och så. Är för du jagar också eller har jagat och sådär. Men har du valt att fokusera mer på det som växer så att säga? Det med rötterna?
Ja, alltså det har väl inte varit något så här aktivt val överhuvudtaget, utan det är väl bara någonting som har blivit. Det är
lätt hur man än vrider och vänder på det, så det är ju när man inte behöver ha bössa och förhålla sig till juridik på samma sätt. Man kan säga det är lite lättare, smidigare logistik med svamp än med älg och rådjur och hare liksom.
Ja, visst är det det. Och det, jag menar, det finns de som gör det så himla bra, så det är väl ingenting som jag går in och satsar på heller. Jag har absolut inga problem med kött eller någonting. Jag äter kött, bra kött, bra grönsaker, så jag tycker man ska hitta en bra balans i det hela. Men just de senaste åren så har det varit så mycket fokus på just ätbart från naturen, så det har bara fallit sig naturligt. Visst, ibland kan det komma in någon bild på lite härlig fisk eller kanske någon köttbit sådär, men ja, men det är ju det som har blivit fokus helt enkelt. Och valt att liksom inrikta mig på, fast ändå inte ta avstånd från något annat, utan det är bara, det har kommit naturligt helt enkelt.
Tänkte på det här, så att igår med den här intervjun också, att hur det måste vara ganska lätt att på något sätt fastna i, Eller hur gör du för att undvika att fastna i gamla hjulspår? Liksom? Att inte bara gå på rutin. Att, ja, nej, men de vill alltid ha den här svampen och de här löven och de här dekorationen. Så, där, så att då jobbar jag på det. Men det måste ju vara viktigt att det här sker i samspel då, såklart kanske med beställarna. Mm. Men även att, så att du liksom hela tiden dels för dig själv men även för dina kunder att kunna liksom...
Ja, men det är ganska lätt egentligen eftersom det är så pass nytt, fast ändå inte nytt, men nytt inom restaurangvärlden eller i matlagning på det sättet, på den typen av nivå, så finns det liksom, det finns inte så himla stor kunskap hos kockarna. Så liksom förrådet av mat i naturen är ju överdrivet stort för dem. De är ju som många andra, att man kanske på svamparna så har de 5-6 olika svampar som de kanske är vana att jobba med. Medan i Sverige så räknar man med ungefär 110 ätbara svampar. Visst, alla är inte goda. Men så det finns ju väldigt mycket mer. Och jag försöker ju hela tiden på det sättet när det kommer till att lära ut att få dem att använda andra grejer. Och inse liksom att bara för att det är svamp till exempel så funkar inte alla svampar likadant. Alla är inte bara hacka och steka kanske, utan de har olika typer av egenskaper. Och det är det jag vill försöka få in, liksom, att inte bara liksom köra de här klassiska grejerna och få liksom mer mångfald på det allt. Mm. Och det är ju både svamp och växter och det kommer till allting, och hitta nya användningsområden för det. Och det är det som jag tycker är så kul, att liksom utveckla på det sättet. Och det utvecklar ju mig också att få tänka till lite mer än att bara gå och plocka granskott eller nässlor eller kirskål eller vad det nu är, samma sak varje år. Mm. Jag menar, jag lär mig ju nytt för varje säsong också, hitta nya grejer, och då blir man ju så här sjukt pepp på att liksom visa andra det här också och kunna göra något roligt med det.
Jag tänkte på, om man tittar på din verksamhet ifrån med friluftsglasögon eller om man tittar på din verksamhet ifrån restaurangkökets perspektiv, så det känns ju som du jobbar även väldigt mycket med det estetiska och upplevelsen, eller vad man kan säga. Mm. Det är inte bara så här, jag kan tänka mig att många tänker på dig som att du lite så här överlevnadsplockar, att du bara, ja, men den här roten ska du äta för det här innehåller mycket C-vitamin och bla bla bla, protein och så.
Ja, men så är det faktiskt verkligen inte, utan jag skulle säkert överleva ganska länge. Det skulle jag säkert göra, men det handlar väl om man vill överleva. Nej, men alltså för mig med det här så handlar det väldigt mycket om smaker. Eftersom jag är kock och jobbar med smaker, så är det det som, jag har inte stenkoll på näringsinnehåll i alla de här grejerna. Det är jag ganska dålig på. Det finns de som är väldigt mycket bättre på det. Så det är ju användningsområdet och smaker och vad man kan göra med grejerna helt enkelt i ett matperspektiv som jag tycker är intressant. Och just det här med att laga mat och friluftsliv, att man kan laga mat utomhus och använda de här råvarorna. Och jag menar, det behöver inte vara växter. Alltså jag har kollegor i Danmark till exempel som, ja, men nu börjar det vara säsong för ostron. Och jag menar, ostron, det kan man ju vildplocka också. Så det behöver ju inte vara växter eller svampar. Man kan ju göra det väldigt brett. Och det är ju tång och alger och hela den biten. Så det finns ju oerhört mycket man kan göra. Och väva in det med andra saker som fiske eller jakt. Och skapa en riktigt härlig måltid utomhus. Det är ju bland det bästa matupplevelsen man kan få, enligt mig i alla fall. Och där tycker jag att Sverige har ganska mycket att ge. Och tycker verkligen att företagare och folk överlag i Sverige som jobbar mot turism ska satsa mycket där. Och det vet jag att de försöker också. Jag menar, Visit Sweden till exempel började förra året med ett projekt som de kallar för The Edible Country. Som är ganska mycket med det jag håller på med. Så jag vet ju, så det finns ju en... Sverige och Norden överlag är ju väldigt stora inom matlagning just nu. Och sen att man kan få det till att visa de här riktigt häftiga grejerna som kommer ut i naturen och använda så pass mycket av det som finns där. Man kan skapa en hel måltid av bara saker som finns i naturen på ett ganska enkelt sätt. fiska lite röding när uppe på fjället, plocka lite svamp, använd det så liksom, och visa det här, så tror jag kan svinga upp ganska mycket inom måltidsturism och turismnäringen överlag, att man verkligen går in och satsar mer på det.
För då har du egentligen precis svarat på en fråga som jag har skrivit ner, det här med dina tankar kring hur friluftsliv och matlagning är sammanlänkat, och det är just det egentligen.
Ja, men absolut. På. Förra veckan var jag och en kollega Lena uppe i Åre till exempel. Dels så var vi med på ett naturturistforum, och sen hade vi kurs hos vildmarksguiderna i Åre. De som utbildar sig till vildmarksguider. Och jag menar, när man tar ut folk på fjället eller skogen, och mat är ju oerhört viktigt. Mm. Även om det inte är det första man tänker på för allihopa. Många tänker ju liksom mat, man måste ju äta. Medan vissa har det ju bara som ett ont gott, men det måste ju fortfarande finnas där. Mm. Och kan man göra en riktigt bra grej av det, så funkar det ju, väver det ju in så mycket i själva upplevelsen överlag. Så det var ganska kul att träffa de här kidsen.
Det är ju ett tips till alla som lyssnar som är eller håller på att utbilda sig just inom fjällledarnormen. Just att det är ett sätt att skilja ut sig från era konkurrenter när ni väl ska söka jobb. Att om ni även kan liksom lägga på CV:t att ni kan laga bra mat av sånt ni plockar ut i naturen. Då kanske blir... Är det ännu större sannolikhet att ni blir anställda eller får den här praktikplatsen?
Ja, exakt. Och det är, nej, men som sagt, man måste ju sticka ut, och man behöver inte vara rädd att sticka ut heller. Liksom.
En annan grej som vi pratade lite grann om den, när vi var ute i skogen, du och jag, för en vecka sedan, där den här lite, eller det var väl jag som frågade om den här, om du får någon slags primal känsla, alltså liksom om du tänker lite grann på människans ursprung som jägare och samlare när du är ute, att det är en väldigt häftig grej, och på hur mycket mer rimligt det här är än ICAs liksom frisdisk.
Mm. Ja, men grejen är väl att jag känner mig väl inte som någon gammal stenåldersmänniska, absolut inte så, utan jag ser det som ett riktigt bra komplement till men det man kan handla också. Mm. Jag lever ju inte bara på det som växer vilt, utan jag går ju även in i en butik och handlar grejer, men jag vill ju gärna att det ska vara bra grejer jag köper också. Men det finns ju säkert långt, långt inom många det här liksom, att som jag brukar säga, många tycker om att plocka svamp till exempel. Det här med samlandet. Mm. Medans vissa andra, som jag till exempel, att jag tycker själva jakten på det är roligare. Mm. Så det är liksom det här samlare, jägare som har nämnts i årtusenden. Liksom, att någonstans där inne så ligger det väl...
Men jag hörde liksom att just det här att det här med dopamin, det här belöningssystemet, att det att man får en högre belöning av att det kanske finns någonting där man letar än att det ska finnas varje gång.
Mm, men det tror jag absolut.
Och ett sånt där, och det är på något sätt ett tecken på hur vi är kodade för att vara de här samlarna. Att det är just det, jakten efter det som är grejen. Att vara ute och så bara, ja, här finns det kanske, här växer det kanske svamp, men vi får se sådär. Och det triggar ju någonting igen. Och man blir ju, jag har, i, nu den här slutet av sommaren och hösten har jag varit ute ganska mycket. Och man blir ju besatt. Man har ju svårt att sluta liksom.
Mm. Jo, men det är ju så. Jag kan ju vara så att liksom gå runt en hel dag utan liksom, jag går förbi massa grejer. Jag kan hitta liksom ett halvt hav av kantareller till exempel och bara gå förbi det, för att jag liksom siktet inställt på något helt annat. Det kanske inte ens är ätbart egentligen, utan när man kommer till någon viss nivå så tycker man ju kanske inte bara ätbart i naturen är roligt, utan även andra typer av växtlighet eller ja, men svampar som inte är så vanligt. Så här, men bara just att hitta de här grejerna, och när man väl hittar det så blir man ju så otroligt glad. Man kanske fotar av det lite. Man kanske plockar med sig något exemplar hem för att undersöka det ännu mer. Men det är liksom det ger inte någonting i matväg kanske, utan mera liksom som du säger, det här med det triggar belöningssystemet. Man har hittat någonting, men man kanske inte kan göra så mycket mer sen, utan ja, man har hittat en grej helt enkelt. Lite som en form av bucket list kanske, att liksom check på den, nu kan jag gå vidare.
Nu misstänker jag att de flesta som lyssnar på det här är människor som ändå har lite grundläggande kunskap och intresse av att vara ute och plocka bär och svamp och så. Men annars, jag bara tänker nu eftersom ja, men, du har barn och jag har barn också liksom, just att man, att jag tänker att det här är ett sånt, var du än bor, även om du bor mitt i Stockholm egentligen, så det här är ett sånt lätt sätt att på något sätt, ja, särskilt om du har barn, men kanske även annars liksom, att kunna öppna upp. För det känns som människan idag har hamnat någonstans där det är så här vattentäta skott mellan natur och människans liv och staden och där vi är liksom. Det känns som naturen är någonting, det finns liksom det är ingenting som penetrerar det här vattentäta skottet, och helt plötsligt så har man ett sånt enkelt sätt att du tar dig ut, du rör dig, liksom du upplever skogen som är bevisligen väldigt nyttigt för ditt välbefinnande, vare sig du är medveten om det eller inte. Men du kan även hitta gratis mat som kostar så här 200 kronor hektot på Hemköp. Och om du gör det tillsammans med dina barn så blir det på något sätt att, även om de kanske gnäller lite då, så om du har planterat en tanke, en insikt genom att ja, men det här är liksom, det här är ätbart och det här är liksom, vi är en del av det hela på något sätt. Gud, vilket dravel egentligen. Men det är väl ändå så här någonstans jag känner.
Ja, nej men alltså, jag tycker oerhört viktigt. Alltså det är, man kan tänka ganska brett om just det här. Men det här med att ha respekt för råvaror är ju oerhört viktigt. Och det behöver inte vara det som växer vilt, utan även saker som odlas och liksom föds upp. Att man har respekt för råvaran. Ja, men många gånger brukar jag säga en enkel grej som när man köper vanlig gul lök är ju ganska billigt att köpa ett nät av. 5-6 lökar i det, man betalar inte många kronor. Lök tar ju oerhört lång tid att odla. Det krävs oerhört stora arealer för att odla fram. Man tar upp den här löken, man börjar skala den och så är det lite, ja men första lagret, det ser lite risigt ut.
Man slänger 10-20%
av den här löken. Ja men kanske man slänger, man har ju betalat så pass lite för det här nätet. Det är lättare att ta en ny lök än att kanske skala ett lager till. Och det jag märker liksom, speciellt när man har med sig barnen ut, är att när de ser liksom, det är inte bara gå ut. Alltså det kan vara att man odlar på sin kolonilott eller att man har trädgårdsland eller vad som helst. Det tar ju ganska lång tid liksom, från att man sätter ett frö tills att det växer upp och att man verkligen kan skörda det. Och vilken jäkla tid som man har lagt ner bara för det här lilla. Och det handlar ju om allt ifrån liksom food waste, som är väldigt populärt nu också, liksom att man kastar så otroligt mycket grejer och sådär. Så man kan spinna iväg hur långt som helst på det. Men det är ett bra sätt tycker jag att liksom komma ut och liksom upptäcka det här med respekten för råvaran. Liksom att det är inte bara att gå och handla egentligen. Alltså visst, det går att göra det. Och det är ju det många gör. Jag handlar själv i butik, så det är inte något fel med det. Men att ändå på något sätt ha den här grundrespekten för det man äter eller ja men, kläderna man har på sig, och bara känna någon form av ja men, kanske respekt för naturen överlag. Och det är väl det folk börjar fatta mer och mer nu, när folk börjar inse att det finns ju faktiskt någonting som heter klimatkris och liksom, det kanske inte är så bra ställt med naturen som man trodde för några år sedan, och att det går väldigt snabbt och att ja, nej men det är svårt det där.
Men märker, är det någonting som folk vill veta mer om och lära sig, eller den typen av människor som kontaktar dig för kurser och så vidare, är det en grej som driver dem?
Ja, men många har, alltså de som jag är ute med, alltså många har väl ett matintresse, men inte alla. Det alla har gemensamt, det är ju att de gillar naturen helt enkelt. Så på ett sätt, ja. Folk vill komma ut, vill lära sig mer om vad som finns. Många gånger kan det vara att man kanske har en svampkurs och folk har ju inte ens plockat en kantarell. Så det finns ju väldigt mixat. Man ska inte ta saker för givet. Alltså det man själv tycker är liksom självklarhet. Som att man tar på sig stövlar när det är blött ute. Det är ju inte självklart för alla liksom. Och så funkar det med allt. Men framförallt är det ju liksom folk som gillar naturen. Och det kan vara, det behöver inte vara folk som liksom aktivt är naturmänniskor. Men som vi pratade om tidigare, det här med att hantverk och liksom det här back to basic kommer tillbaka mer och mer. Många kan vara så att ja, men de har varit ute när de var små med sin mormor eller sina föräldrar. Mm. Och börjar inse det. Fasken, det var lite härligt ändå. Alltså. Mm.
Jag borde ha lyssnat.
Ja men precis. Och den här mormorn kanske inte finns idag. Så man kanske inte kan gå ut och plocka svamp med den personen idag. Eller?
Men då kan det kanske bli att på något sätt att lära sig det där igen och försätta sig i de situationerna igen. Det blir ju också ett sätt att komma den personen närmare då. Kanske.
Absolut.
Att då kommer de kanske börja tänka på sin gamla mormor då.
Ja men mycket med det här och speciellt med smaker och så. Och även när man går på restaurang och ja, men bara som vi pratade om också, det här med ja, men vildhallon. Ta ett vildhallon i munnen, det är ju liksom, eller ett odlat hallon. Det är ju så mycket som spelar in. Alltså det kanske var, man kanske tog ett vildhallon när man var liten, en härlig solig dag när man var med någon man tycker om väldigt mycket och liksom det bara blommar ut och gör att smaken blir så extremt mycket bättre på en sån sak också. Mm. Så det är ju liksom väldigt mycket som spelar in. Det är det som är så häftigt med naturen.
Men märker du hur naturen förändras och att naturen är hotad? Är det någonting du tänker på liksom?
Ja, men absolut. Kollar man bara på Sverige så finns det ju ingen gammelskog kvar nästan. Det finns ju ingen riktig skog. Det folk tror är liksom gammal, hederlig trollskog. Det är en oftast åker. Kanske bara en granåker.
Mm.
Det kanske ser lite mysigt ut så här första anblick. Men det är ju liksom hela Sverige som man tror kanske, eller vill tro innerst inne, är ett liksom paradis av bara en massa gammelskog och urskog. Det är ju nästan bara odlad mark. Och ja, monokultur på det sättet. Mm. Och det är jäkligt synd faktiskt. Att det, är liksom, det ser man ju mycket nu också. Liksom. Amazonas och hela den biten. De har ju aldrig skövlat så mycket skog eller djungel där som de har gjort på 20 år nu. Liksom. Mm. Och det är svårt det här. Det är, liksom, det är ingenting man kan förändra över en natt, tyvärr. Visst, det går väl. Men det krävs ju oerhört mycket. Och jag menar, rubbar man en sak så finns det ju tusen andra grejer som får liksom konsekvenser av det. Så det är ju inte bara att göra.
Nej, det är ju, men det är ett sånt intrikat system som har kopplats ihop av liksom bokstavligt talat miljoner år av evolution. Och sen så börjar man så här, även om du bara ska ta bort en fluga eller bara ett litet led eller en länk i det här, så kommer det liksom få katastrofala följder. Och det är väl...
Ja, men det är så oerhört svårt. Det är ju bara att kolla på det här med att flyga flygplan.
Mm.
Hur de liksom, ja men alla ska sluta flyga på flygplan, då blir det bra helt plötsligt. Men om man börjar tänka lite längre där då, men är det verkligen lösningen? Vad skulle det få för konsekvenser om man bara helt plötsligt slutar flyga flygplan?
Mm.
Visst, Sverige på ett sätt. Men om man tänker på alla öar som lever på turism och liksom har gjort det i 100 år. Liksom, vad skulle hända om det plötsligt inte kom några människor dit?
Mm. Mm. Nej, men visst är det så. Och det har väl blivit liksom... Det är lätt, alltså att flyget är en väldigt lätt och tydlig fiende, eller vad man kan säga. Det är en väldigt tydlig bild, så att säga, och det är ganska lätt att fokusera på det. Och jag tycker att det är med rätta man fokuserar på det, men sen så måste man ju sätta allting i perspektiv och inse.
Mm.
Det är inte så att det står för den absoluta merparten av våra utsläpp, och det måste man veta. Och sen så att man kan flyga för att ta en drink i London över dagen, eller så kan man flyga en gång om året för att hälsa på sin släkt eller någonting. Så, att, så att det är ju liksom, det är ett väldigt, det måste man ju vara på det klara
med. Ja, men man får ju sätta allting i perspektiv. Ja. Liksom, skär man av någonting så liksom betyder det inte att det bara blir bra.
Nej.
Utan liksom det är...
Det enda man kan säga är att vi måste göra allt mindre.
Ja.
Förutom kanske att plocka.
Och vildplockat, precis.
Förutom att vildplocka, det kan vi göra mer.
Ja,
ja, det... Nej, men skämt åsida, men det är väl...
Nej, men det finns så mycket man behöver väga in i allt man gör. Och det är ju det som gör det så oerhört svårt. Men det som jag liksom... Det jag försöker att dra mitt strå till stacken liksom är ju liksom... Ja, men komma ut i... Bara komma ut i naturen, få lite mer respekt för naturen. Mm. Få mer respekt för råvaror tycker jag. Ett bra steg i rätt riktning i alla fall. Och liksom
komma lite mer. En tredjedel av all mat som köps i Sverige kommer slängas liksom.
Ja.
Eller det är ju någonting så.
Mm.
Ja, sånt. När du är i ett annat ekosystem liksom, i ett annat land, känner du dig så här blind och döv? Att du liksom så här bara, shit, jag har ingen aning om vad det här är. Eller blir du... Är det större likheter än vad man kan tro, och blir du liksom, släpper du det då helt, eller springer du omkring och slickar på allt och petar på allt?
Ja, men nästan. Ja, men det är jäkligt häftigt alltså. Ja, men kollar man på svamp till exempel, så jag har varit runt i djungler och letat ätbart också, och inte bara i tallskog hemma i Sverige. Men så är det ganska, det finns mycket likheter alltså, man kollar på släkten och så.
Mm.
Och men det är ju jäkligt svårt. Det är en helt ny typ av funga då till exempel. Alltså svamp eller flora sådär. Alltså, det blir väl någon sån här triggergrej att man vill lära sig mera om det. Men absolut så finns det likheter. Släkten som finns i Sverige finns ju i Sydamerika också. Men kanske inte samma arter, men man kan se samband mellan dem och sådär. Så det är ju jäkligt häftigt. Men det är ju liksom, alla olika platser har ju sina olika förutsättningar som gör det möjligt för olika arter att växa. Och så är det ju med allt. Människor, med djur. Du hittar ju inga älgar på Jamaica liksom. Men du hittar ju annat som växer där, och vice versa liksom. Och det är det som är kul med matlagningen också, att det här med ätbart från naturen, det går ju att göra exakt vart som helst, bara att man ändrar förutsättningarna och anpassar sig efter de förutsättningarna. Så det tycker jag är jäkligt häftigt.
Du har gjort en bok som heter Viltplockat. Vad var tanken bakom den boken, och vad kan du berätta om den?
Ja, men vildplockat är ju dels en flora på vad som finns att äta ute i naturen, men även en inspirationsbok på att ta sig ut i naturen. Så den täcker ju allt ifrån folk som aldrig har varit ute i skogen till de som är ute i skogen ofta. Jag tar upp exempel på vad man kanske ska tänka på för att inte gå vilse i skogen, eller vad man ska klä på sig när man ska gå ut i skogen. Så det är väldigt så här basic grejer, men även saker som folk som har naturvana kan ha intresse av att lära sig mer av.
Den säljs bland annat på Naturkompaniet, va?
Ja, precis. Sen har jag faktiskt en ny bok på gång också som kommer ut nästa år, som handlar om ätbart också, fast mer fokus på svamp bara.
Mm.
På samma sätt där så jag menar, det finns oerhört många svampplockare i Sverige, men generellt så plockar man inte så många olika arter av de som verkligen finns. Och sen då vad man gör med det tycker jag är lite intressant. Och inte bara det här liksom att man kanske torkar svampen eller att man gör sin svamptoast eller sin soppa, utan att det finns oerhört mycket mer man kan göra med det. Och då tänker jag att liksom intresset för andra arter och bredda sig själv kan öka, eftersom det många har problem med, det är att hitta tid och experimentera fram saker.
Mm.
Jag menar, folk har ju, de flesta har ju ett vanligt jobb. Man kliver upp på morgonen, kanske lämnar barn på förskolan eller skolan. Man åker och jobbar, slutar vid 4-5, åker och hämtar barn. Sen kanske det är liksom fritidsaktiviteter och så, ja, men man står inte och ska laga middag förrän klockan är 6-7 ibland. Mm. Och ska man börja experimentera då har man ju ett gäng skrikande barn då, om man är förälder. Och
det... Nu får ni vara tysta, nu ska pappa reducera det här granskottet.
Ja, nej, men precis, och det funkar ju inte. Och jag menar, det är ju det jag märker oftast på folk att, som frågar mig, men hur har du kommit fram till det här? Ja, men jag säger det, jag har experimenterat. Då är ju då man märker liksom att fasken, det är ju inte alla som har tid. Det är ju väldigt få som har tid att kunna just stå och experimentera och göra det som jag tycker är askul. Så därför tänker jag att det ska bli asbra och hjälpa folk ännu mer på traven med det där.
Då kan de hoppa experimenterandet och gå direkt på resultatet.
Ja, precis.
Det är ju nu precis i slutet av november och julen står bakom dörren. Hur ser julbordet ut för en viltplockare?
Ja, ganska vitt. men jag är ganska... Alltså, det man kan göra för att pimpa upp julbordet, det är ju som... Det jag tycker man ska göra, det är att ta tillvara på säsongerna i form av förädlingar av olika saker. Eftersom vi har så pass mörk, lång vinter där det växer betydligt mycket mindre. Det finns alltid saker man kan plocka. Men att man tar tillvara på saker som man alltid har gjort. Ja, men med tanke, alltså, förr i tiden var det ju vanligt med jordkällare, man sparade undan potatis, grönsaker överlag.
Man... Ja, för det är väl lite ursprunget i julbordet att då åt man liksom, då lyxade man till det. Och det var ju liksom summan av årets skördar, ja, egentligen.
Ja, men precis. Och på samma sätt tycker jag man ska göra med vildplockare. Att när man plockar ramslök, ja visst, det är klart man ska äta den färsk. Men ta tillvara den och spara den till senare tider på året också. Det är ju hur lyxigt som helst att kunna få fram de här härliga smakerna. Och sen, ja men om man nu ska äta julbord, att man får, kan man få in det på olika sätt. Man kanske gör en ramslökssill då till exempel. Mm. Eller vad som helst. Det är ju liksom, det är som jag säger, det är fantasin som sätter gränserna där och hur mycket tid man har att experimentera. Mm. Men det krävs oftast inte så mycket för att plocka några nävar extra av blåbären. Som du kanske bara fryser in eller du kanske picklar dem eller vad man nu gör. Men på något sätt förädla dem så man kan behålla dem och ta fram de här smakerna när det är som kallast och mörkast i januari, februari.
Kan du minnas en varm sommarkväll?
Ja, ja men exakt. Så det finns ju oerhört mycket man kan göra.
Men är du bra på att göra det?
Ja, alltså jag har väl idéerna och sådär, men just... Julborden har blivit så här att det har väl varit ganska klassiskt att det har inte varit så mycket. Men jag blir bättre och bättre på att inkorporera de här olika smakerna på roliga sätt tycker jag. Och det behöver ju inte bara vara just vid julborden utan vi har ju andra julbordshögtider i Sverige också med midsommar och det är påsk och allting. Det är ungefär mer eller mindre samma
nästa mat. Nästa tillfälle om man äter sill.
Ja, exakt. Nej, men vi lyxar på det liksom. Man kan ju alltifrån smaksätta sina egna snapsar med olika vildplockade grejer. Mm. Så det, ja, men det finns oerhört mycket du kan göra.
Bara en sån här liten, det har ingenting med julbord eller någonting annat att göra egentligen. Men bara en sån här liten detaljfråga som jag var tvungen att fråga om mörklor. Svampskogens blåsfisk. För det är ju en väldigt jag minns när jag var liten så kommer jag ihåg mamma och pappa plockade det och jag kommer ihåg liksom de var upphängda på snören för att torka och sådär. Och alltså processen du måste göra för att du ska kunna äta den är ju det, jag fattar inte att det kan finnas någon smak kvar i den när allting är färdigt. Men är det, berätta om, vad tycker du om mörklor?
När du säger mörklor så benämner du ju stenmörkla kan jag tänka på.
Aha, det
finns olika familj. Sorters mörklor, absolut. Stenmörklan som har ätit i många, många år och den man nu har sagt ska processas för att kunna äta, den klassas ju inte som matsvamp längre i Sverige.
Nej.
Så den ska man väl inte äta överhuvudtaget.
Nej.
Den innehåller ju giftiga ämnen, geometrin till exempel. Man vet ganska lite, alltså det, man har pratat många gånger om att det är saker som gifter som lagras i kroppen. Nu pratar man om att det är väldigt lättflyktiga gifter. Men i Sverige så räknas stenmurklan inte som matsvamp, så jag anser att man inte ska äta den.
Nej.
Men däremot så finns det ju andra murklor som man kan äta, till exempel toppmurkla, som kommer på våren också, som är oerhört god. Den är giftig också, men vid tillagning så försvinner de här gifterna. Svamp överlag så ska man ju tillaga väldigt hårdsmält råvara överlag. Mm. Du kan bli ganska risig av att äta trattkantareller också om du inte har tillagat dem tillräckligt länge. Och det är väldigt olika person till person också. Vissa har olika typer av matsmältningssystem och liksom vissa pallar mer svampen, inte andra och sådär. Men rent generellt så ska man ju tillaga svamp länge och inte äta stenmurkla. Även om man har gjort det förut. Och jag äter stenmurkla också förut och det är en god svamp. Helt klart. Men det är inte värt det om man blir sjuk på kuppen liksom. Så det är väl mitt svar på stenmurklan.
Nu är vi precis i slutet av intervjun, men jag har fortfarande inte frågat om, för som sagt, det är ju, du undervisar ju och inspirerar ju ändå i sånt här, och det finns ju, nu kommer Socialstyrelsen svensken fram i mig, men det är ju liksom så här ett ansvar också med att visa folk i rätt riktning, och det finns ju ändå potentiellt farliga saker och svampar och så där ute. Hur är du utbildad?
Jag har pluggat lite på SLU, mykologiutbildning där, men det mesta är jag faktiskt självlärd på.
Men upplever du det någon gång som ett problem att du måste vara certifierad för att kunna utbilda?
Nej.
Det är aldrig någon som ifrågasätter?
Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte.
Learning by eating, så att säga.
Nej, inte specifikt så, utan det gäller att ha stenkoll på grejerna. Är det någonting inte jag kan till exempel, då går ju inte jag att hitta på någonting. Nej. När det kommer till växter och svamp till exempel, så finns det ju potentiellt dödliga grejer. Så det är liksom.
Men sen så är det ju också väldigt fint ordnat som så att det är ett, bara man kan, eller så här, det räcker om du kan en sak och det räcker om du kan nyckla. Att du kan, att du vet hur man ska
få fram en art.
Få fram en art, egentligen. För då blir det ju väldigt, om du är ute med folk i skogen och de bara, men vad är det här för någonting? Och då kanske du säger, jag vet faktiskt inte, men vi kan träda på det. Och så har man med sig bra litteratur och bra böcker, och då kan man ta fram det. Så att säga.
Absolut, jag menar, det finns många tusen olika svampsorter bara i Sverige, och omöjligt att ha stenkoll på allt, och ens hälften av det. Det jag försöker jobba mycket med, det är ju att få folk att liksom absolut ha respekt för grejerna, men man ska ju inte vara rädd. Jag läste ett forum häromdagen, det här härliga familjelivsforumet, där det var en väldigt orolig mamma som hade läst mycket om giftig svamp, och hon hade barn på förskola då. Och frågan var helt enkelt om hon kunde kräva från förskolan
att de inte får gå ut i skogen.
Nej, utan att hon skulle kräva att de, om det fanns möjlighet att gå till svampfri skog.
Där ser man. Det farligaste som finns, det är att leva, för då kan man dö.
Precis. Så det, jag menar, som jag säger liksom, att absolut ska man ha respekt för grejerna, men man ska ju inte behöva vara rädd för dem. Och det, en sån, när man läser en sån frågeställning, så vet man ju faktiskt inte om man ska skratta eller gråta eller tro att det är någon som skämtar. Då är
vi tillbaka till det där vi pratade om, det där jag sa att det känns som människor nu för tiden lever i helt isolerade från naturen. Man har liksom på något sätt tappat den här kopplingen som verkligen borde finnas djupt rotad i oss. Den människan lever, har liksom noll kontakt med.
Nej, men bara att säga att hitta ett ställe som inte finns svamp på, det är ju det är ju lika liksom. Ja, det är liksom, svamp finns ju överallt, så jag menar, bara en sån sak. Men ja, alltså jag förstår ju folk, har man inte kunskap, då är det klart, det är då man blir rädd för saker.
Jo.
Och så är det ju med allt.
Så är det med allt. Vad händer framöver?
Ja.
Har du något kul på gång?
Ja, jag har ju monsterjobb med min bok som ska vara klar i februari.
Mm.
Som jag ska påbörja här nu.
Är det en svår säsong vintertid att viltplocka i Stockholm?
Alltså, jag var ute och plockade svamp igår.
Mm. Jag mötte faktiskt för 2 dagar sedan på löprundan i hemmaskogen, så mötte jag ett par som hade 2 stora påsar med trättkantareller. Så att jag ska nog dra ut snart igen och kolla mina spots.
Så det handlar, så visst är det... Det är jättemycket snö och jättekallt. Det är ju klart det försvårar saker. Men det finns ju alltid någonting att plocka. Mm. Kanske inte behöver vara svamp då. Men det kanske finns någonting annat att plocka. Mm. Så någonting finns det alltid att plocka. Så, men absolut, det försvårar ju jättemycket.
Men det som finns nu, är det gammalt oplockat? Eller har det vuxit nu under den senaste månaden?
Nej, alltså jag hittade ju som sagt igår var det ju mycket smått som har kommit. Liksom. Det har ju varit frost och sen har det varit väldigt... Det har varit 2-3 veckor varmt.
Ja.
Det har ju regnat. Det har ju varit höstväder igen.
Ja.
Så det har ju kommit nytt. Det har
liksom... De kanske inte drabbas så mycket av att det inte är så mycket sol.
Nej, men liksom svampen i sig, det är ju mycelet under marken liksom.
Just det.
Som ligger där i sin vagga. Och det har väl inte varit några kärle liksom. Så det har fryst igenom. Så den har väl bara liksom de fruktkropparna som stack upp. De har väl blivit dåliga såklart. Då har den ju fått stimulering att ja, men nu är det lite gött. De skjuter nya fruktkroppar igen.
Mm. Så ge inte upp?
Nej, det tycker jag inte. Det ska man aldrig göra. Nej, men så det går ju absolut. Men visst försvårar det oerhört mycket. Det finns ju 90%, 95% mindre grejer att plocka på vintern än finns på sommaren. Så nej, men man får ju försöka ta det liksom. Försöka hitta på roligt. Jag håller på att planera mycket inför nästa år. Boka upp olika event och sådär.
Kurser och så?
Ja, inte kurser så mycket än. Eller ja, nu har jag bokat upp här på utehäll till exempel. Ute på Värmdö. Och liksom sådana där grejer. Och egna projekt också. Försöker att kicka igång.
Var, om man mot förmodan inte vet vem du är, var följer man dig och hittar man dig enklast?
Ja, om man hittar lättast på Instagram under namnet Neonatur. Eller bara skriv in mitt namn Nicky Sjölund.
Tack så mycket för att du tog dig tid.
Det var verkligen mitt nöje.
Lycka till i svampskogen.
Detsamma.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.